så här, jag fattade inte att jag var deprimerad.
Nej.
Och jag tycker att det är så viktigt att man pratar om det här, för att det är så lätt att när man tänker på en deprimerad person, att man tänker på en person som inte tar hand om sig själv, som bara ligger hemma och sover, som inte gör någonting. Och den sidan finns absolut. Men sen finns det en annan sida där du gör ditt jobb, där du kan hänga med dina tjejkompisar och de märker inte ens av att du mår dåligt. Det var bara utåt sett. Det var viktigt för mig att jag skulle liksom se ut och må bra. Och bland mina vänner och mina närmaste. För att jag skulle vara stark. Jag skulle inte liksom visa att jag är svag. Jag klarar allting. Det är liksom det mottot jag har med mig och har haft med mig. Och det gjorde också att det var jobbigt att visa sig själv sårbar. Så jag ville upprätthålla den fasaden att allt är bra. Det var en väldigt intensiv period där jag varje gång jag var själv tänkte på att jag vill inte leva.
Ja, det här är ju minst sagt starka ord från Sandra Mubaraki. Kanske mer känd som Byggsandra. I det här avsnittet öppnar Sandra upp sig om sin egen depression som gick så långt att hon inte ville leva längre. Men utåt sett så såg allt bra ut. Fasaden revs inte. Och jag tror, tyvärr, att det är många som kan känna igen sig i det här. Vilket gör att det kändes viktigt för mig att prata om. Sen är det ju faktiskt så att psykisk ohälsa är ett stigmatiserat ämne att prata om. Och därför är det viktigt att göra det. Inte minst för att kvinnor är sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män på grund av just det. Och sen är det ju också otroligt viktigt att visa sårbarhet som ledare och förebild. Så jag är tacksam över att Sandra vågade göra just det. Men vi kommer såklart också prata om jämställdhet och byggbranschen, som ju faktiskt är vad Sandra jobbar med. Är byggbranschen så macho som man tror? Och vad behöver man göra för att nå en förändring i en så samhällsbärande bransch? Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka Excitech som sponsrar podden och därmed gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Men nu, kära lyssnare, luta er tillbaka och dra upp volymen. För här kommer en timme med Sandra Mubaraki. Välkommen hit, Sandra Mubaraki.
Tack så mycket.
Bygg Sandra.
Ja, det är mitt bygg alter ego som jag brukar beskriva det.
Bygg alter ego. Det är jättekul att ha dig här. Det känns ju nästan som att vi känner varandra fast vi typ har träffats en och en halv gång eller något sånt.
Ja, men jag tror det. Och sen, men vi har ju följt varandra på sociala medier så länge. Och det är så sjukt, för då känner man ju att man verkligen känner varandra. Alltså, så det känns som att jag har följt med hela resan med Fannys förebilder. Ja, och det är jättekul att vara här.
Vi har väl nästan följt varandra sedan dag ett, båda två. Eller inte dag ett, men typ. Vi nästan. Började nästan samtidigt med det vi gör, eller hur? Mm. Coolt.
Ja,
vi liksom har allierat oss från början.
Faktiskt, så att man har haft liksom kvar kontakten.
Ja.
Det tycker jag om, att man kan följa resan från när man inte vet vad saker och ting ska bli, hur det ska utvecklas. Och lite det vi pratade om innan, att så här, du har släppt en bok nu. Det är riktigt häftigt. Och har liksom en väldigt etablerad podd. Och jag hade ingen aning om att jag skulle starta bolag. Så ja, det är mycket som kan hända.
Ja, mycket kan hända på väldigt kort tid. För det är ju faktiskt bara 2,5 år ungefär.
Jag vet.
2,5, är det så? Det är så pass lång tid.
Ja, jag kan tycka att det är lite långt ibland. Ibland är jag så här, men gud vad fort tiden har gått. Vad mycket man har hunnit med. Och ibland är jag så här, nej, jag hade kunnat göra mer. Det beror på vilken dag.
Ja, det beror på jag vilken dag man frågar dig. Men vi måste ju ändå presentera dig för att... Eller du ska få presentera dig själv faktiskt. Mm. För jag tänker att... ja, det är många som har hört din story säkert. Men troligtvis inte alla mina lyssnare. Så du ska ju få berätta vem du är? Var kommer du från början?
Ja, men det här är ju... Jag tycker att det kan vara lite svårt att beskriva vem man är. Mm. Speciellt när man typ känner att man har olika personligheter beroende på vilket forum det är. Men jag föddes i Gävle, flyttade från Gävle när jag var 8 till Södertälje. Och där bodde vi kanske, säg 8 år.
Mm.
Och sen blev vi mobbade där.
Mm-hmm.
Alltså jag blev jättemobbad i 7:an tror jag det var.
Du i skolan eller?
Ja, i skolan.
För när du säger vi, är det du och Byggsander eller du?
Nej, det var faktiskt jag och min moster. För det är 1 års skillnad mellan oss.
Mm-hmm.
Så hon och jag blev mobbade. Och det slutade med att vi flyttade från Södertälje till Tumba. Och jag har nog inte reflekterat över det så mycket. För att jag gick i 7:an. Men det har nog också satt så här sina spår på något sätt.
Mm.
Och sen bodde vi i Tumba och jag bodde där fram till 2018, hösten, när jag flyttade hemifrån.
Mm.
Men när man ska beskriva sig själv, alltså jag brukar beskriva mig själv som en visionär som tror att allt är möjligt och som är väldigt känslostyrd.
Mm.
Jättemycket känslomässiga delar påverkar mig och mitt arbete och min vardag och har väldigt mycket energi.
Mm.
Ja.
Det märker man ju.
Ja, men skönt. Så det är inte bara, jag lever i min egen bubbla. Men det skulle jag nog vilja säga att så här, det, om jag ska beskriva mig på ett kort sätt, så är det de 3 egenskaperna.
Men på vilket sätt blev du mobbad då? I skolan?
Ja, nu är ju det här, jag berättar utifrån mitt perspektiv. Vi är 2 personer som har gått igenom det här. Men vi kommer från en muslimsk familj. Min mormor bär slöja bland annat. Och vi blev mobbade för att... vi kommer från en muslims familj.
Så det var rasism med andra ord?
Ja. Sen har inte, alltså jag har aldrig sagt de orden, rasism. Mm. Att det var liksom rasistiskt. Men för typ ett halvår sedan så började jag läsa igenom mina gamla mejl som jag har skickat. Och då ser jag hur jag ville lyfta den här frågan och liksom gå vidare med hur skolan betedde sig. För att skolan löste det här på ett sätt där jag och min moster var tvungna att sluta tidigare. För att vi inte skulle åka samma buss som de här unga killarna. För att vi bodde i samma område. Så det var alltid vi som skulle kompromissa om vår skoltid. För att inte råka stöta på dem.
Mm.
Och det var en jobbig period. Och det, ja, det har nog legat kvar lite. Alltså när jag läser de där mejlen.
Mm.
När jag så beskrev väldigt utförligt. Då fick jag lite ont i hjärtat.
Vem skickade du de mejlen till?
Jag hade skickat dem till någon myndighet eller någonting. För att jag ville liksom lyfta upp hur de hade betett sig. Och se vad kan jag göra för att rapportera skolan på något sätt.
Var det på senare år eller var det?
Nej, men det var när jag gick i högstadiet fortfarande. Jag tror jag gick i 9:an då. När jag försökte ta tag i det.
Mm.
Men sen rann det ut i sanden.
Mm.
Sånt som händer.
Hur påverkade det dig?
Nu minns jag inte så mycket.
Nej.
Men när jag läste igenom mejlen så blev det lite så här, ja men jag tyckte att det var jobbigt.
Mm.
Vissa händelser är ju kvar och har liksom etsat sig fast i mitt minne. Och, när man går tillbaka och tillåter sig själv känna, då kan man bli lite så här, gud vad, jag minns hur jobbigt det var för lilla Sandra.
Mm.
Men nu har man ju kommit över det. Det har hänt så mycket andra saker som man har behövt bearbeta. Så det är så här, ja jag glömde bort det där.
Men det är ju superviktigt att gå tillbaka och reflektera över hur vissa situationer har påverkat den i livet. Är det något du känner kan stärka dig eller att du... Nu blir jag så hobbypsykolog här.
Det var väl därför också jag såg fram emot att få vara med i den här podden. Yeah. För jag visste att vi skulle gå in och prata om väldigt mycket grejer. Och det ska vara ärligt liksom. Men det kan vara tufft. Jag tror att det kan vara jättetufft. Jag var också med i en bilolycka.
Mm.
När var det? 2015. Det satte också sina spår som... Jag kände att jag nästan förlorade 2-3 år.
Mm.
Så det har varit jobbigt att gå igenom de här perioderna där jag har sett en Sandra som inte är den jag är idag.
Mm.
Alltså att gå tillbaka och känna de här smärtfulla tillfällena där man känner att man förlorade en del av sig själv. Det tycker jag har varit jättejobbigt. Men jag bearbetar ju sånt idag. För att jag gick ju... Ja, men du har ju följt mig ett tag. Jag hamnade i en depression så jag var tvungen att bearbeta det och har gått till en psykolog och så vidare. Så jag tror att det är viktigt att man ändå vågar låta sig själv känna, vågar låta sig själv reflektera för att det kommer komma som en smäll annars.
Mm. Ja, för du gick in i en depression, vad var det? Det var ganska nyligen nu va?
Ja, det var i våras, under Byggsandra-perioden.
Hur märkte du det?
Jag fattade inte att jag var deprimerad. Och jag tycker att det är så viktigt att man pratar om det här. För att det är så lätt att när man tänker på en deprimerad person. Att man tänker på en person som inte tar hand om sig själv. Som bara ligger hemma och sover. Som inte gör någonting. Och den sidan finns absolut. Mm. Men sen finns det en annan sida där du gör ditt jobb. Där du kan hänga med dina tjejkompisar. Och de märker inte ens av att du mår dåligt.
Nej.
Och så var det för mig, att jag kunde vara bland folk, för att jag är en person som älskar att vara runt människor. Jag älskar verkligen den delen av mitt liv. Men när jag väl kom hem sen, bakom stängda dörrar, då kunde jag ligga där, kunde inte se någonting långsiktigt. Mina känslor drog ner mig, verkligen. Och jag kunde inte liksom ta hand om mig själv.
Nej.
Det var bara utåt sett. Det var viktigt för mig att jag skulle liksom se ut och må bra. Och bland mina vänner och mina närmaste. För att jag skulle vara stark. Jag skulle inte visa att jag är svag. Jag klarar allting. Det är det mottot jag har med mig och har haft med mig. Och det gjorde också att det var jobbigt att visa sig själv sårbar.
Mm.
Så jag ville upprätthålla den fasaden att allt är bra.
Mm. Och för du är också en person som jag har ju, som jag skrev till dig i ett mejl. Lyssna på lite poddar med dig och sådär. Mm. Och för det första så utstrålar du ju väldigt mycket energi.
Tack.
Ja, och det är bra. Men man måste ju också kunna utstråla ut sårbarhet som du säger. Och du pratar ju också om att allt är möjligt. Vilket det är. Men jag tror också att det som du berättar nu är superviktigt att prata om.
Ja, och jag hade nog inte kommit dit än. Eller så hade jag inte låtit mig själv gå igenom den här perioden.
Nej.
Jag kan ju säga så här, att från 2020 till 2021, det var den jobbigaste perioden jag gått igenom i mitt liv. Jag visste verkligen inte hur jag skulle ta mig igenom det.
Nej.
Och Byggsandra var någonting som fick mig att må bra. För att då kunde jag titta och se så här, det här är du kapabel till, det här har du utvecklat. Jag brukar alltid förklara det som att så här, mina följare är mina byggvänner. Vi har liksom en relation. Men samtidigt kunde inte jag vara glad. Jag kunde inte planera saker med mina tjejkompisar. För att jag var så här, jag vet inte hur jag kommer må. Jag vet inte hur jag psykiskt, vilket psykiskt tillstånd jag kommer vara i.
Nej.
För att kunna planera den här middagen. Utan jag var tvungen att ta allt som det kom.
Mm.
Och sen berättade jag för min familj och mina vänner att jag mår inte bra.
Nej, för vad fick dig att komma? För du sa själv att jag förstod inte att jag var deprimerad.
Mm.
Vad fick dig att komma till insikt om det? Till slut liksom. För nu ser du ju ur ett annat perspektiv. Där du se att du låg hemma och var deppig liksom. Men du såg det inte då. Vad blev ditt wake up call?
Ja, men det blev att jag ville inte leva.
Nej.
Det var en väldigt intensiv period. Där jag varje gång jag var själv tänkte på att jag vill inte leva.
Usch.
Ja. Ja, och när jag väl landade i att så här, jag vill inte, alltså i den tanken, och började prata om det med personer i min omgivning, och de förklarade, men Sandra, det här är inte normalt.
Nej.
Det är inte normalt att känna att du inte vill leva. Då förstod jag att så här, okej, men jag behöver ta tag i det här.
Mm.
Och det var då jag vände mig alltså till psykiatrin i första hand.
Mm.
Och sen blev man liksom, och sen tog jag tag i att ta kontakt med en psykolog. Då kunde man göra det digitalt, jättesmidigt. Tycker alla ska göra det.
Mm.
Och jag försökte skriva en debattartikel om det här, för att jag tycker det är så viktigt att lyfta upp. Och jag hade önskat att jag hade förstått att så dåligt som jag mådde, det är inte normalt.
Mm.
Jag trodde att det var normalt. Och det är det, alltså så här, och det är därför jag också tar upp det här och nu. Och jag var lite så här, när jag såg frågorna, jag bara, ska jag lyfta upp det eller ska jag hålla det för mig själv? Men det är också en befrielse att kunna äga sin historia. Men sen tänker jag också att om det är någon som lyssnar som känner igen sig i att man inte mår bra. Och det är inte så här att man har en jobbig dag eller man har mensvärk eller något sånt. Utan det är så här, jag mår inte bra och man har tappat bort sig själv.
Mm.
Det är inte, då är det någonting man måste ändra på.
Vad gjorde du då? Du tog kontakt med psykiatrin. Ja, så säger jag. Då säger jag rätt. Och vad blev dina liksom aktiva val? Okej, nu blir det många frågor på en gång här. Men för jag tänker att det är många som går in i så här, jag mår dåligt, det är vanligt. Och sen, även om man fattar vad man mår dåligt, så gör man inte någonting av det. Förstår du vad jag menar? Jag känner många som är så. Som bara, nej men jag har mår dåligt i 7 år nu. Men så här, det händer inget.
Ja, men först måste man vilja.
Mm.
Jag hade kommit till en punkt där jag var så här, jag vill inte leva. Det är vad jag säger till mig själv. Jag känner inte igen mig själv. Jag minns inte sist det var jag kunde skratta av mig själv. För att jag var glad och närvarande i stunden.
Mm.
Och sen måste viljan finnas där.
Mm.
Man måste vilja ändra och ta tag i det. Så det jag började göra, det var ett så här, jag bestämde mig för att okej, jag måste ändra på någonting för jag vill inte leva mitt liv så här längre. Och sen började jag träna lite smått med mina tjejkompisar. Så då fick jag igång träningen i alla fall. Det underlättade jättemycket.
Mm.
Men jag skulle säga att så här, efter man har tagit beslutet kring att jag vill ändra på någonting. Och för att komma dit, då måste man förstå att vill jag leva som jag gör idag?
Mm.
Vill jag känna som jag känner just idag? Är det så här jag vill att mitt liv ska se ut? Man måste landa i den tanken och verkligen med hela sin själ känna nej.
Mm.
För det är bara då man kommer göra någonting. Och sen såg jag till att så här, var det personer som jag inte mådde bra utav, då träffade jag inte dem.
Nej.
Jag berättade för mina närmaste att så här är situationen just nu. Jag är väldigt känslig. Jag är väldigt ömtålig. Och jag klarar kanske inte av en negativ energi. Mm. Så att de hade också förståelse för det och vilken så här process jag gick igenom.
Mm.
Och sen så, ja men, jag drog ner och slutade dricka alkohol för att det triggar ångesten.
Mm.
Och det tycker jag också är så sjukt att man så här, att det är en så vanlig grej och sen är det så många som bär på ångest. Alltså då pratar vi grov ångest.
Mm.
Och sen successivt så försökte jag ändra och komma tillbaka till så här, vad tycker jag om? Vad vill jag göra? Vad mår jag bra utav?
Mm.
Och nu i januari 2021 så kan jag ändå så här, med all den här erfarenheten känna att det börjar bli bättre. Jag har kul, jag skrattar, jag mår bra. Och jag börjar komma tillbaka till Sandra.
Mm.
Vilket är skönt.
Och det som är viktigt med det här, tänker jag, att det kan man kan ju se en sak hos en människa som dig som utstrålar mycket energi. Och något annat kan pågå där inne. Alltså det tycker jag är ett jätteviktigt budskap.
Jag förstår precis vad du menar.
Att det finns glädje och sårbarhet på samma gång.
Verkligen. Ja. Och jag har försökt att så här, lyfta upp delar på min Instagram om att jag hamnade i en depression, att ångesten var jättejobbig. Och det är väl också för att jag inte vill upprätthålla den här bilden av att det är på ett visst sätt.
Picture perfect.
Exakt. Mm. Och jag vill, för att när jag var i den där perioden, hade jag kunnat läsa av någon som jag kanske följer eller tycker, som jag ser upp till, hade jag kunnat läsa att oj, jag har gått igenom det här, då hade inte jag känt mig lika ensam.
Nej.
Och jag har fått jättefin respons när jag har delat med mig av de här sidorna också.
Mm.
Och det gör väl också att jag finner modet till att berätta. Men sen måste man också förstå att mina föräldrar kommer från Balochistan som ligger i södra Iran. Vi är en minoritetsgrupp.
Mm.
Och i vår kultur så ska man inte prata om sånt här.
Ja, då ska man vara the strong one.
Man ska vara glad och liksom vara stark.
Mm.
Så det är ju inte vanligt att prata om de här delarna heller. Men jag har blivit lite av så här raka motsatsen. Att så fort jag börjar prata om det, då vill jag bara fortsätta prata om det. Och det har jag förklarat för min familj nu. Att så här, om ni är stolta över Bygg Sandra, då kommer ni få se allt. Alltså det går inte att säga, ah, den här delen tycker vi om. Den här delen kan du dra ner lite.
Nej, men precis. En fråga till, för vi dök ju rakt ner i the deep stuff. Men vad var det som fick dig att hamna där, tror du? Varför blev du deprimerad?
Nej, men det var jättemycket olika grejer. Jag har inte bearbetat saker och ting. Jag har bara kört på. Jag har inte stannat upp. Och det jag insåg var att så här, jag har alltid någonstans haft i mitt bakhuvud att jag inte ska leva länge.
Mm-hmm.
Jättekonstigt. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men det har ju, och jag är mitt i att så här, håller på och försöker läka så att säga. Så jag har inte svar på allting just nu heller. Men jag tror att det blev en smäll till slut.
Mm.
Och det är väl det också, tänker att så här, det är så viktigt att vi försöker fånga upp våra känslor tidigare.
Mm.
Jag vågade inte prata om det. Och samtidigt trodde jag att det var normalt att tänka så.
Ja.
Det är ju inte normalt att tänka, så har jag insett nu.
Men man ska ju vilja leva i alla fall, tänker jag.
Ja.
Sen har vi ju alla perioder när vi liksom mår bättre eller sämre. Men just en depression, det är ju allvarligt liksom, och något man måste ta tag i.
Och jag trodde inte att jag var deprimerad, för jag kunde inte relatera mig till bilden av depression.
Nej.
Men nu, när jag liksom ser hur jag har förändrats, hur jag tänker mer långsiktigt, vill ta hand om mig själv på ett helt annat sätt, då märker jag vilken skillnad det är.
Mm. Tar du dig tid att reflektera nu då? Det antar jag, men jag vet inte.
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Ja.
Har du någon strategi för det? Liksom, hur ska jag ta mig tiden. Jag hade ett jättelångt samtal med Ishtar på telefon häromdagen. Mm. Om det där att reflektera och liksom på riktigt så här landa i vem är jag. Jag vet inte, gör du det kontinuerligt? För jag tror att det är så viktigt att man gör det.
Jag tycker det är jätteviktigt. Och ja, det gör jag nog. Sen kan man alltid göra mer, tycker jag. Men jag stannar upp. Och jag tillåter mig känna på ett helt annat sätt. Jag känner att jag är närmare mig själv. Typ, jag märker av mina känslor. Jag försöker stanna upp. Och jag försöker också så här, är jag på den vägen jag vill att jag ska vara på? Men jag hade nog inte gjort det om det inte vore för året under 2020.
Mm.
Som var så himla jobbigt.
Det var jobbigt och bra, tycker jag. Alltså så här, corona är ju, jag har ju sagt det här många gånger, att det är jättehemskt med corona. Och det är ju liksom en kris. Men jag tror att den krisen har varit bra för många också. För att man har blivit, för mig var den jättebra. Jag körde som en tok innan corona. Och sen bara dog ju allt. Så man var tvungen att ta en paus och reflektera.
Det var precis det som hände mig.
Ja.
Och det, nu med facit i hand, hade inte det hänt nu, då vet jag inte hur det hade slutat.
Nej.
Så jag är jätteglad över att det hände. Men det var så tufft. Alltså det var jättejobbigt. Och det är väl det jag också vill lyfta fram. Att så, nu är det enkelt ett år senare. Och bara, men gud, det var jättebra. Jag är så glad. Mm. Men det var jättetufft att göra den här resan.
Såklart.
Och ändra och förändra. Och ifrågasätta. Hur har man betett sig? Be om ursäkt om man har varit otrevlig. Det är en jättejobbig process. Men man behöver respektera att du behöver gå igenom den. För att kunna ta dig ur den.
Mm.
Och det är ingen som kan göra. Folk kan finnas där för att stötta dig. Men du måste ha viljan, precis som du sa innan här, att jättemånga går runt i 7 år och mår dåligt.
Mm.
Om du inte tar beslutet att jag vill ändra på mitt liv och jag förtjänar ett bra liv där jag mår bra, då kommer det inte hända.
Nej. Har du något så här konkret exempel på vad du gjorde? För nu rabblade du upp lite grejer här. Mm. Be om ursäkt, konfrontera människor.
Nej, men jag skulle nog säga att jag till exempel är en person som är väldigt känslomässig.
Mm.
Och jag kan bli väldigt påverkad av energier.
Mm.
Så om jag har människor som jag har släppt in i mitt liv som inte ger mig rätt energi eller som kan påverka mig på ett annat sätt än vad en bekant kan göra.
Mm.
Då, där och då var jag tvungen att inte träffa dem i samma utsträckning.
Mm.
Jag tackade nej till vissa liksom så här utflykter under sommaren. För att jag klarar inte av det här just nu.
Mm.
Och jag förklarade situationen för dem. Så jag tror att det är viktigt också att man i sådana situationer vågar säga nej och prioritera sig själv.
Mm. Sätta sina egna behov först.
Speciellt när man ska alltså läka.
Mm.
Om vi kallar det för en så här läkningsprocess. Jag tycker det är fint. För att det ska bli lite fint, för det är en jobbig process.
Ja.
Men det är någonting som alltså, var viktigt för mig.
Mm. Men hur mycket av det här tror du beror på liksom, gud vad vi grottar i det här
jag
nu. Men hur mycket av det här tror du beror på dig själv och dina tidiga erfarenheter? Och press utifrån kopplat till Bygg Sandra? Och
det är en jättebra fråga. För det här tänkte inte jag på förrän efter, på tal om reflektion.
Ja.
Och det jag kom fram till, det var att alltså, när jag startade Bygg Sandra, då gick det jättefort.
Mm.
Jag startade kontot augusti 2018, jobbade då som tjänstechef på Byggmax och höll på med kontot i 8 månader. Sen såg jag upp mig, startade eget företag, var med på Nyhetsmorgon 6 gånger under 1 år.
Mm.
Började liksom synas i branschen, i branschmedia. Och jag kom lite så här, oj, vem är den här liksom kvinnan? Hon kommer från ingenstans. Och samtidigt bygga upp hela min plattform på sociala medier.
Mm.
Vi alla vet vad sociala medier kan. Det kan både vara positivt men också väldigt negativt.
Ja.
Och i början av min period, det här är någonting som jag insett nu, då kunde jag jämföra mig med andra.
Mm.
Jag kunde tappa bort mig själv, jag kunde tappa bort mitt syfte, trots att jag var väldigt tydlig med, det här är det innehållet jag vill skapa på min plattform. Så jag skulle säga att den första, säg 1 år, så tror jag inte att jag var, även om det har varit jättekul, och jag älskar det, jag skulle inte byta ut det någonsin, så tror jag att jag jämförde mig lite för mycket, för jag tappade bort mig själv.
Mm.
Och det har gjort att jag typ idag har hamnat i en period där jag är så här, jag ser på det här långsiktigt. Det får ta den tid det tar. Så länge jag kan vara stolt över det jag gör idag, över det jag presterar, över det jag skapar och kan stå för det, så får mitt arbete tala för sig själv.
Mm.
I början, om man jämför, då kunde det vara mer så här, gud, man vill synas överallt. Jag känner inte det behovet på samma sätt längre. Jag vill synas för att jag gillar uppmärksamhet. Jag är en sån person. Ja. Det kommer jag inte skjuta under stolen med. Men jag vill synas på ett sätt som jag tycker är bra. Och inte bara för synandets skull.
Nej. Men det där handlar ju jättemycket om att landa i sig själv. Och självkänsla och inre trygghet. Det här att, tänker jag, jämföra sig med andra och på något sätt tävla, eller du vet.
Ja, men det blir ju lite så. Jag kan, alltså så här, sociala medier, du vet ju själv det som också jobbar mycket med sociala medier. Det blir lätt att världen blir så himla liten. Det är lätt att man jämför sig med andra. Men då kommer man tillbaka till det här med självkänsla och inre trygghet. Och nu när jag tänker efter, jag visste ju knappt vem jag var. Jag visste knappt hur jag kunde se långsiktigt på mitt liv. Det var ju inte konstigt att jag kände så där och då. Men genom att de har tagit några steg tillbaka. För jag tog en paus under sommaren, under den här perioden. Då fick jag också tid och utrymme för att så här, okej, men Sandra, du gör inte det här för att du ska se resultatet om 3 månader. Du gör det här för den långsiktiga effekten. Och för att du verkligen tror och brinner för ditt arbete. Lita på din förmåga. Och det är klart att jag kan bli stressad ibland. Alltså det är ju självfallet. Men då försöker jag prata med mig själv och bara, lita på din förmåga. Du vet vad du är kapabel till. Och du löser det mesta.
Ja, jag brukar ju tänka sådär att långsiktighet, trovärdighet. Det pratade vi om innan vi startade igång här. Att kunna vakna på morgonen och känna att det här gör jag liksom med trovärdighet. Det är ju sånt som kommer hålla i längden. Annars blir det ju ganska genomskinligt, tänker jag. Man ser ju igenom sådana som liksom gör det för sin egen skull. Eller förstår du vad jag menar?
Verkligen, 100%. Och jag brukar säga det att, alltså, gör man någonting för att man brinner för det av hela sitt hjärta, och man lägger ner sin själ och man gör det genuint, och man gör det verkligen för att man tror på den här frågan eller för den här förändringen. Ingen kan ta det ifrån dig.
Nej.
Ingen kan ta det ifrån dig. Och därför blir det så viktigt att man då litar på sig själv. Och jag tycker att vara genuin är jätteviktigt. Och jag försöker verkligen vara så genuin som möjligt. Men sen är det alltid så här, man kommer aldrig kunna göra alla glada. Och så får det vara.
Ja, men så är det ju. Och det måste man ju på något sätt landa i.
Ja,
att sen, nej, men det kommer vara folk som tycker att jag gör fel saker. Och, men då kommer vi tillbaka till trygghet, självkänsla, självledarskap.
Alltså det är så mycket som bottnar i det. Och ja, det är någonting man måste så här reflektera över mer. Checka sig själv lite. Varför... Eller så här, svajar man mycket? Varför svajar jag så mycket mig själv? Vad är det som har påverkat mig nu?
Men jag tror också den där långsiktigheten och att göra det man brinner för, som du gör, att det också stärker självkänslan. Att vakna på morgonen och bara, men jag gör något som är väldigt bra. Så nu har vi ju pratat ganska länge om din historia om att må dåligt och grottat ner oss en hel del i det. Vilket är superviktigt, tycker jag, att prata om och våga visa sårbarhet. Och det har vi varit inne på. Men nu måste vi prata lite mer om Bygg Sandra.
Ja, det kan ju vara bra för de som kanske inte har kommit i kontakt med mig tidigare.
Ja, men och så nu har vi pratat om Sandra Mubaraki på något sätt. Och sen så har ju du ditt, vad kallar man det, alter ego eller ditt...
Ja, men jag kallar det för mitt bygg alter ego. Och sen brukar jag säga att det är liksom en annan person. Det är roligt för att ibland när jag har möten så brukar jag säga det. Att så här, det finns en risk att jag pratar om mig själv i tredje person. Bara så att jag förvarnar dem.
Ja, men precis, och det är ett varumärke mer än dig. Det finns en privat Sandra och så finns det en bygg Sandra som liksom driver en fråga. Och det är ju ganska tydligt vad den frågan handlar om, tänker jag. Kvinnor i byggbranschen, eller hur?
Ja, alltså kvinnor i byggbranschen, men också byggbranschen generellt. Hur kan vi ge byggbranschen de bästa förutsättningarna för att utvecklas? Och då handlar det ju om dels jämställdhet, men också mångfald. Det vet ju du också som driver den här frågan på ett brett plan. Det är ju superviktigt för utvecklingen.
Ja, absolut. Men liksom, hur kom Bygg Sandra till? Hur blev det Bygg Sandra?
Ja, men den här historien har jag berättat så många gånger.
Men... Jag vet, men jag tänker att de som lyssnar, alla kanske inte har hört
den. Ja, men det, och jag gillar att berätta
den. Man tror ju att alla vet. Men det,
jag tror faktiskt
inte att det är så.
Jag tror bara att så här, jag känner att jag har upprepat, att man blir lite så här hackad radio. Men jag vill absolut berätta det, för att det är som att jag kommer tillbaka. Jag var 19 år, hade precis tagit studenten och kände så här, gud, jag vill resa runt hela världen. Upptäcka mig själv. Och så får jag reda på att den lokala byggvaruhandeln, de söker ett sommarvikariat. Och så här, jag hade ju egentligen inte kommit i kontakt med byggbranschen tidigare och var inte så jätteintresserad utav det.
Nej.
Min pappa renoverade mycket hemma. Min farbror hade jobbat någon sommar. Men sen var jag så här, jag går dit och kollar. Och det var ju handelsavtal och sen låg det 10 minuter från mitt hem då.
Mm.
Och så går jag in dit och det är sommar, det är jättevarmt. Jag har på mig en så här klänning som slutar strax över knäna. Och de som har varit i den här butiken, Byggmax, som jag jobbar på den tiden vet man också att det är en annan typ av byggvaruhandel. Mm. Det är inte så här flashig på det sättet.
Nej.
Så det är ju ganska rått. Och när jag kommer dit är jag så här, vad gör jag här? Så jag känner mig inte alls hemma. Men sen så slutar det ändå med att jag är kvar där i 6 år, döper om mig till Byggsandra och har gjort det till mitt så här livsmotto att förändra branschen. Så någonting hände ju. Och idag, alltså jag hade aldrig kunnat tro att det skulle utvecklas på det här sättet. I början, varför jag stannar kvar, jag har ju fått väldigt mycket frågor. Hur var det i början? Jag var 19 i ett ganska så här, det kunde vara lite utmanande. Och jag kunde ju bli förbisedd av mina kunder.
Mm.
Och då var det både privatpersoner och snickare. Så det var inte bara så här folk från branschen, utan det var också privatpersoner som tog med sig fördomar som vi alla förmodligen har och förutfattade meningar. Och där man gick förbi mig och tänkte så här, ah, men jag går till manliga kollega.
Mm.
Eller typ när jag skulle köra truck, då frågade de så här, skickar du ut killarna?
Mm.
Och så sa jag, nej men jag kommer köra truck. Jaha, kan du?
Mm.
Ja, jag har jobbat här i 2 år till exempel. Så, och då som ung, 19, 20, 21, då är man lite så här, ja, jag vill bevisa mig.
Mm.
Så det var lite av en drivkraft nu när jag tänker efter, att jag ville bevisa att trots att du har en förutfattad mening om mig så är den fel och jag är så mycket mer än det.
Mm.
Men idag är ju inte det en av mina största drivkrafter. Men det var någonting som gjorde att jag stannade kvar, plus att jag hade bra kollegor och jag tyckte att branschen var så sjukt intressant. Jag lärde mig någonting nytt varje dag.
Vad var det du lärde dig som var nytt då varje dag?
Allt. Alltså allt från material. Vad behöver jag om jag ska montera en dörr? Vad är viktigt att tänka på när man lägger golv?
Mm.
Vad är för skillnad på olika golvmaterial? Jag fick prata med snickare som hade varit ute hos deras kunder. Så det var väldigt så här högt och lågt.
Mm.
Och jag fick ju en helt annan bild av sektorn i sig. Men det som hände därefter, det var att när jag väl insåg att så här, gud, jag vill vara i byggbranschen, då bestämde jag mig att så här, innan jag blir 25 vill jag bli chef.
Ja.
Det var ett mål som jag hade.
Ja.
Och vid 24 års åldern så signade jag avtalet som tjänstechef på Byggmax. Och jag var så jävla stolt.
Mm.
För att det var, du vet att säga sen när man är i butiken, att när jag blir stor inom situationstecken, då ska jag bli chef och sen bli det och nå det målet. Det var någonting som hände med mig psykiskt där.
Mm. Vad var det som hände?
Nej men att om jag säger någonting så kan jag ordna det.
Mm.
Och att trots att när jag var i butiken, att det kändes så långt bort ifrån mig, att det är möjligt.
Mm.
Så det var en väldigt mäktig upplevelse för mig. Och i den rollen, då ansvarade jag för ett affärsområde. Så vi sålde och köpte hantverkartjänster. Så precis som att du kunde köpa golv, kunde du köpa golvläggning.
Mm.
Och i den rollen så träffade jag mycket hantverkare, samarbetspartners. Väldigt många olika. Och ofta fick jag höra så här, oj, har du den här rollen? Du är så ung. Hur länge har du jobbat i branschen? Och det enda jag kände till var bygg.
Mm.
Så det var så här, fast det här är typ det enda jag gjort under mitt karriärsliv. Och sen kunde jag inte se någon som jag kände igen mig i.
Nej.
Och på det andra hållet var det så här, när jag var ute privat och träffade vänner och så och berättade att jag jobbade inom bygg, så blev de jättechockade. För att folk såg inte vad jag såg. Så en sommar, det här var augusti 2018, så var jag så här, fast jag orkar inte sitta, för jag kunde bli irriterad och frustrerad över att man inte såg att jag hade en plats i branschen och att jag mötte det från så många perspektiv.
Mm.
Och då var jag så här, men vet du vad Sandra, du kan inte sitta och gnälla, du kan inte klaga, utan då får du faktiskt göra någonting åt saken.
Mm.
Så då startade jag Bygg Sandra som en Instagram.
Mm.
Och det jag visste där och då, det var 3 saker, att 1, jag ska få fler, alltså personer att få upp ögonen för branschen och visa hur cool den är. Så att vem som helst som kommer i kontakt med mitt konto ska tycka att det är inspirerande och roligt.
Mm.
Lyfta fram kvinnliga förebilder och berätta om så här, vad ska du tänka på när du köper hantverkartjänster och vad kan hantverkare tänka på när de säljer.
Mm.
Så de 3 liksom, det var mina fokusområden. Och det som hände sen, det var att den hösten fyllde jag 25. Och jag hade under hösten mejlat Nyhetsmorgon några gånger. Och sagt så här, ni borde verkligen ta in mig. Och radat upp varför de borde ta in mig. Och så fick jag så här standardmejl. Ja, men vi hör av oss till dig om det blir intressant. Och om det blir aktuellt. Och så mejlade jag en gång till. Jag bara, de förstår inte att de behöver mig. Och så fick jag så här standardsvaret igen. Och sen när jag kom hem från min resa, från, jag hade fyllt 25, så jag hade fått en 25-årsresa. Och när jag kommer hem, då känner jag så här i hela min kropp. Jag bara, det här kommer bli mitt mäktigaste år.
Mm.
Och dagen efter så hör Nyhetsmorgon av sig till mig och säger, vi vill träffa dig.
Mm.
Och sen året därpå, då var jag med och liksom upplyste om de här frågorna kring vad man ska tänka på när man köper och säljer hantverkartjänster.
Mm. Ja, men och, du är ju inne också om hur man bygger golv och sådana där grejer. Ja, har jag sett.
Ja, det var jättekul.
Sett någon gång.
Mm.
Men jag tänker så här, hur, alltså vad har Bygg Sandra för effekt idag? Eller förstår du, jag försöker att
tweaka det där. Det är en jättebra fråga, för det var en fråga som jag hade svårt att besvara själv. Det har jag ju sett nu i augusti i år, då är vi inne på tredje året. Och det jag har insett är ju att, och det här är väldigt coolt, det är ju att ju mer plats jag har tagit, ju mer plats jag har lyft upp andra kvinnor, desto fler konton har dykt upp på sociala medier där man pratar om sitt yrke, där man kanske försöker upplysa, inspirera om sitt yrke. Och det visar på vikten av förebilder.
Mm.
Det är så viktigt att vi har förebilder i branschen som vi kan känna igen oss i eller relatera till.
Mm.
Och det är så häftigt nu att börja se den effekten, så här hur. Och sen också, ja men typ i höstas förra året, då var jag och föreläste på en yrkeshögskola i Hässleholm. Och när jag är klar med föreläsningen, då kommer en tjej fram till mig och säger så här, Sandra, jättekul att träffa dig. Jag var osäker på om jag skulle våga göra en karriär i branschen. Mm. Men efter att ha följt dig så vågade jag söka. Och jag fick höra det senast för 2 veckor sedan också.
Det är ju superhäftigt. Och jag tänker att du pratar ju inte bara om, som du säger, så här, kvinnor i byggbranschen. Utan du pratar ju om byggbranschen i stort. Och det måste ju ha en jätteeffekt att du gör det som liksom ung kvinna som bryter normen på något sätt.
Mm. Ja, och sen är det också värt att nämna att det är personer med ett annat ursprung bland annat. Mm. Eller som kommer som andra generationens invandrare. Sen gillar inte jag att säga det, för det är så här, hur länge har vi invandrat hit? Jag har bott här hela mitt liv.
Ja, men precis.
Ja. Men, och det är män ibland som hör av sig och säger tack för det du gör. Du får mig att våga tro på mig själv.
Mm.
Så att representation och förebilder är så himla viktigt. Och där blir jag ännu stoltare att vi har tagit fram ett pris nu med byggföretagen. Årets byggkvinna.
Ja, det är jättehäftigt.
Det har ju inte funnits tidigare. Så att man kan. Så, så här, när du frågar om effekten, det känns väldigt kaxigt att sitta och säga det. Men sen måste jag också någonstans kunna ha den distansen och vara ärlig med att det här är vad jag ser. Det här är vad jag får för feedback.
Mm.
Och det här är vad vi skapar tillsammans.
Men ska du inte skryta om det? Det är ju jättebra.
Ja, jag måste bli. Jag säger till alla andra så här, skryt. Men jag måste faktiskt bli bättre på den grejen. Och det. Ja, jo, men det ska jag bli bättre på. Men det, jag tänker att jag tar upp det här ett första steg.
Ja, men jag tänker att du har ju ändå kommit in och skakat om byggbranschen.
Det har jag.
Alltså väckt en fråga på riktigt, tänker jag.
Mm.
Kom inte den effekten av dig? Eller har jag fel? Jag
kan. Nej, men alltså att man vågar ta mer plats och att man vågar jobba med kampanjer på ett annat sätt. Att man lyfter upp branschen på ett annat sätt. Och att det också gör att fler personer vågar ta plats.
Mm.
Det är en jätteviktig effekt, skulle jag vilja säga. För att det påverkar ju diskussionen och dialogen både i men också om branschen.
Mm.
Så. Ja, och det är också så här, jag tog ju fram en helt ny roll som bygginspiratör. Den rollen har inte funnits tidigare.
Mm.
Nu kan jag ändå se att det är fler som säger jag är en bygginspiratör.
Mm.
Så det är också väldigt häftigt att se att man har myntat ett begrepp i branschen som fler börjar anamma och att de också vill upplysa om frågor.
Mm.
Och det är ganska så här, du vet, nu när jag tänker efter så blir jag så här, det är jävligt coolt.
Mm.
Och det är bara början.
Mm.
Och det jag också vill lyfta upp, det är att så här, jag försöker förespråka det här ganska mycket, att ibland är det ganska enkelt att man tittar på andra och är så här, gud, den gör det. Men jag tror att det är så viktigt att vi också söker inåt. Vad är det jag drivs utav?
Mm.
Vad tycker jag är kul? Och att man vågar skapa andra roller.
Mm. Det är också när man, jag vet inte om jag avbröt dig.
Nej, men, kör.
Men det är också när man jobbar med något man drivs av som man faktiskt kommer att lyckas.
100%.
Tänker jag. För om drivkraften är något ytligt eller pengar eller vad det nu kan vara. då tror inte jag motivationen räcker till. Att liksom orka när det blåser.
Verkligen. Och jag kan också säga så här. Att lämna rollen som tjänstechef. Jag var 25. Det ser väldigt snyggt ut på papper. Jag hade en bra lön. Det var stabilt. Jag hade dessutom precis köpt en lägenhet. Så det var inte så här bästa tajmingen att ta risker. Men idag, mitt liv som jag lever idag. Hur jag har skapat en roll som gynnar mig. Där jag är ju väldigt extrovert person. Jag gillar uppmärksamhet då och då. Och jag har ju verkligen skapat en roll att säga, om jag vill ha uppmärksamhet, då löser jag det. Mm. Vill jag ibland vara bakom kulissen och vara strategisk rådgivare, lyfta upp andra, då kan jag göra det. Mm. Men jag har skapat en roll som är direkt utformat utifrån vad jag vill ha i mitt liv.
Mm.
Och det ger mig så mycket mer än vad liksom, status i samhället och vad det kan se ut utåt sett.
Mm. Vad gör du på dagarna idag då?
Ja, men jättebra fråga. Jag är ju bland annat konsult, så jag går in och jobbar som konsult åt diverse företag beroende på vad de har för behov. Mm. Men jag har ju valt att fokusera på liksom så här, jämställdhet, mångfald, kommunikation / marknadsföringsprojekt. Jag uppdaterar mina sociala medier och du vet ju själv hur det är att ta fram content. Ja. Det är liksom inte någonting som händer över dagen, utan Nej. Det ligger väldigt mycket arbete bakom det. Och sen är jag i kontakt med olika personer från både branschen, men också personer som jag tycker är intressanta för att kunna utbilda mig mer om sektorn.
Mm, ja, för man får, ja, och sen så tänker jag att man också måste gå utanför branschen lite grann också.
100%.
Jag vet att du har ju kontakt med Caroline Solskär som liksom är IT. Alltså, för det pratade jag med Kerstin Dejemyr om med polisen, att så här, de har på något sätt behandlat sexismfrågan internt och sett det som en polisfråga när man egentligen kan lära sig av andra branscher. För det är ju inte bara, alltså nu har ju byggbranschen en lite större utmaning. Mm. Fördelningen är ju inte jättebra inom byggbranschen. Och då tänker jag att man kan lära sig av andra.
Verkligen, och jag tycker att det är alltså så här, någonstans, vi kan ju titta på väldigt många branscher som har kommit kanske längre i den här frågan. Mm. Och copy-paste, alltså så här copy-paste och lära oss, men också så här, vi behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt.
Nej.
Och det är väl det också, därför är det jätteviktigt att man lyfter blicken.
Mm.
Så tacksamt nog genom min plattform på Instagram kommer jag i kontakt med väldigt många.
Mm.
Vill jag bolla en fråga, du och jag träffades genom sociala medier bland annat, då har jag ett väldigt stort nätverk som jag kan höra av mig till, och det är tacksamt.
Mm.
Men sen en utmaning som jag ser, som jag försöker fördjupa mina kunskaper inom, det är ju att så här, i slutet av dagen så vill jag förändra byggbranschen. Där ser jag att innovation, jämställdhet, mångfald är faktorer som kan bidra till det. Mm. Men jag vill också förstå mig på så här, strukturerna i upphandling, i byggprocesser, i byggbranschen rent generellt. Vad är det som gör att vi kanske har halkat efter?
Mm.
Och där är det intressant att liksom komma i kontakt med personer från branschen och i branschen. Mm. Så man måste så här, man måste göra en avvägning. Om jag vill fördjupa mig i de här områdena, vilka ska jag kontakta? Vill jag utöka mitt perspektiv? Mm. Vilka ska jag höra av mig till då?
Mm. Men jag tänker så här, om vi ska fokusera på liksom jämställdhetsdelen. Vad tror du är viktigt att kommunicera? Förutom att liksom lyfta kvinnliga förebilder som jobbar med bygg. Vad tror du mer med bygg kan liksom attrahera kvinnor dit? Och inte bara till administrativa roller, tänker jag.
Jättebra. Och jag skulle säga så här, om man... Jag tror att en framgångsfaktor är att man dels attraherar, lyfter upp, visar på bredden av byggbranschen och så vidare. Mm. Det vi har diskuterat lite tidigare i samtalet. Men den andra delen är att när du väl kommer ut, vi säger att du Fanny kommer ut till ett byggföretag, då ska du känna dig inkluderad, att du har en plats på den, på det företaget och på den byggarbetsplatsen från dag ett. Det ska finnas arbetskläder som passar dig.
Mm.
Du ska känna att du blir sedd och hörd av din chef. Du ska känna att kulturen, den gör inte skillnad på mig oavsett om jag är man eller kvinna.
Mm.
Så jag brukar försöka, eller jag förespråkar det att så här, jag jobbar väldigt, väldigt hårt på att lyfta upp branschen.
Mm.
Arbetsgivare har sitt ansvar i att säkerställa att kulturen är inkluderande på riktigt. Allt från kultur till praktiska saker som arbetsskor.
Mm.
Och arbetshandskar. Det är jätteviktigt. Det är små saker som gör en stor skillnad. Och sen har vi organisationer som kanske jobbar på att branschen ska utvecklas och komma framåt.
Mm.
Så att så här, alla måste gräva där de står och samverka för att vi ska bidra till den absolut bästa byggbranschen som är möjlig.
Men jag tänker också att byggbranschen är ju väldigt bidragande till att liksom förändra samhället. Alltså det borde ju gå att hitta... Om man nu ska klassa in det så, men kvinnliga drivkrafter i det på något sätt. Alltså möjligheten att För man säger att det är lite kvinnliga drivkrafter. Eller generellt den yngre generationen. Mot mångfald och hållbarhet framförallt.
Verkligen. Och det är precis som du säger. I byggbranschen så bygger vi och formar Sverige. Det är ju det vi gör. Vi bygger områden, vi bygger städer, vi bygger infrastruktur. Vi skapar hela Sverige genom den här sektorn. Och det jag ser, det här är verkligen bara mitt perspektiv, det är att vi har glömt att äga frågan i vad är det vi gör. Och det är därför vi har halkat efter. Man har glömt bort det. Och nu sitter vi inför en stor utmaning där vi behöver rekrytera närmare 50 000 människor. Ur ett kompetensperspektiv. Och det är så här, vi har inte råd att halka efter.
Nej.
Och där, jag hoppas verkligen att så här, nu när man ser de senaste siffrorna, när man tänker på pandemin. För att jag ser, jag vet att du gillar att prata om så här möjligheter också. Upplysa och vad kan man förbättra. Här ser jag en stor potential att väldigt många tyvärr står ju utan arbeten. Och byggbranschen behöver rekrytera och har ett stort rekryteringsbehov. Här har vi möjligheten att förvärva talanger och få dem att så här, se wow, här finns det otroligt stora utvecklingsmöjligheter. Och vi är med och utvecklar Sverige.
Ja, men att man är en del av något större, liksom ett större sammanhang, tänker jag. Att det borde ju vara en framgångsfaktor. Att det inte bara är att man står och hamrar på en bräda. Eller förstår?
Ja, nej, men det är ju så. Den är så stor. Och det är så här, jag brukar säga det att så länge man får upp ögonen för branschen, då kommer man se hur många alternativ där, och då kommer man utforska och kunna så här, söka sig fram till vad jag tycker om. Men folk måste få upp ögonen för den här branschen. Och när de väl har fått upp ögonen för branschen, då måste vi säkerställa att vi har kultur som är inkluderande, och vi har att folk vill stanna kvar, så att vi inte bara attraherar dem och sen försvinner dem. Det är jätteviktigt. Så det är så här, jag tänker om någon lyssnar här och är så här, gud, jag blir lite nyfiken på branschen. Jag skulle också rekommendera att om man inte har haft kontakt till sektorn tidigare, kontakta företag, kontakta profiler på LinkedIn och säg så här, jag är lite nyfiken, skulle jag kunna få höra mer om vad du gör? Och kanske så här, ha ett digitalt möte med dig där du visar hur det ser ut. Så att man får någon typ av kontakt till vad som händer på riktigt. Hur ser arbetsdagarna ut? Det är jävligt mäktigt. Och sen kan jag också säga det att jag kör ju lite reportage på min Instagram som jag lyfter upp, där vi följer olika yrkesgrupper i branschen.
Så att man får se det.
Ja.
Men sen har du varit inne på kultur en hel del nu. Och något som jag tror liksom skrämmer bort kvinnor, och som är en fråga från min sponsor Excitec, det är om bilden av den här machokulturen som vi säger finns i byggbranschen, om den bilden är verklig. Eller vad säger du?
Jag skulle ju säga så här. Jag försöker ju att undvika att prata om machokulturen. Och jag vill vara tydlig med varför jag gör det. Dels är det för att jag tycker att machokulturen har fått så stort utrymme. Inte bara i branschmedia, utan i alla övriga medier också. Där det finns väldigt många organisationer som jobbar med de här frågorna. Och då känner jag att så här, det är inte riktigt mitt område. För att jag tycker inte att det är så kul att prata om det, om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte så här, gud vad roligt att gå upp varje morgon och prata om machokultur. Men med det sagt, det är ett problem. För att vi ser ju att det bidrar till arbetsolyckor. Vi ser att det gör att folk kanske inte väljer att stanna kvar i branschen. Sen finns ju också de utmaningarna i andra branscher, men på ett annat sätt.
Jo, jag håller med dig, och jag tror att så här, det är ju bra att man har belyst att det finns en machokultur. Så här, vi har sett det inom byggbranschen. Men att man sen måste prata om så här, men vad gör vi åt det? För det här, nu kommer jag, bara för att det här ligger färskt i mitt minne, för att jag fick ett meddelande om det här igår, eftersom jag släppte ett avsnitt om sexismen inom polisen. Att vi pratar mycket om, ja, men det är sexism inom polisen, bla bla bla. Och då fick jag en meddelande från en kvinna som bara, fast jag jobbar på en station där vi jobbar mot det här, och det syns inte. Därför att liksom HR inom polisen inte går ut och säger så här, men vi gör faktiskt det här. Utan istället sätter man locket på. Hur upplever du den kommunikationen?
Jättebra. Alltså jättebra synpunkt och jättebra perspektiv. För att jag försöker, ja, men till exempel när jag var med på ett möte där jag blev förminskad på det mötet. Och det där mötet var lite outside my comfort zone. Men då kommer liksom, vi kallar honom för Bertil. Ja, då kommer Bertil in, säger så här, Sandra, du blev avbruten. Vad var det du ville säga? Och liksom lyfter upp mig på det mötet. Och då är han en vit medelålders man. Så det jag försöker göra, det är att upplysa och lyfta upp goda exempel. För att jag tror att genom goda exempel så lär vi oss, vi kan applicera det. Och vi kan se till att vi motverkar de här små kultursgrejerna som kan hända på möten. Och det är bara ett exempel. Och där fick jag med igen som hörde av sig och sa, vet du vad Sandra, jag kommer ta med mig det här. Mm. Och jag kommer reflektera över hur jag är på möten, om jag råkar avbryta någon och hur jag kan lyfta upp andra. Mm. Så att det är också därför jag inte väljer att lyfta upp machokultur på min kanal. Mm. Sen förstår jag att andra gör det. Jag säger bara vad jag vill göra på min kanal. Mm. Hade någon gått ut med en rapport där man är väldigt tydlig med åtgärder, mm, kanske har applicerat det och sen kommit ut med så här, det här blev effekten. Jag hade inte haft några problem som helst med att lyfta upp det. Och det finns till exempel ett initiativ, Bygg Courage, mm, som bland annat Peter Ung har varit med.
Ja,
och, ja, och sen har vi också Sonja Larsson på det här byggföretaget som har varit med och utvecklat det. Det är ett jättebra exempel.
Mm.
Det har jag skrivit om på min kanal. Så att jag vill mer se, jättebra att vi har lyft upp det, vi har konstaterat det. Jag vill se mer handlingskraftiga åtgärder kring hur man motverkar det. Och vad man kan göra. Och lite mer så här, låt oss prata mindre och agera mer. Och låta våra handlingar och våra resultat tala högre.
Mm.
Det hade jag önskat.
Ja, för det där är ju superviktigt. Att man inte bara pratar om hur negativt allting är. Alltså här, okej, men nu har vi konstaterat att det är negativt. Vad gör vi åt det?
Jag håller
det
med.
Det har ju alltid varit mitt fokus också här. Mm. Tänker jag. Att det är en del av lösningen.
Jag tycker det är jätteviktigt. Och det är så här, vi har inte råd att sitta och prata hur länge som helst om det här. Vi måste börja agera.
Mm.
Det kompetensbehovet vi har. Ska vi bygga städer för hela Sverige? Vi måste sluta snacka och börja agera. Vi har inte tid för det här.
Nej, för jag tänker att det är ju samhällsbyggnad och sådär. Kräver ju verkligen innovation och olika perspektiv.
Ja.
Det är ju livsfarligt om det bara är en massa vita medelålders män,
ja,
som bestämmer över det.
Verkligen. Och jag brukar dra den här parallellen att så här, tittar vi på bostadsmarknaden idag så är ju den exkluderande.
Mm.
Idag är det jättesvårt att ta sig in, alltså speciellt i storstäderna. Men sen glömmer man också oftast bort landsbygden ibland i frågan. Mm. Och det är ju liksom, investeras inte lika mycket där, har jag fått höra från vissa av mina följare. Nu är inte jag insatt i just de delarna. Jag utgår ju mycket från det jag ser i mitt område och i min näromgivning. Och jag tror att varför bostadsmarknaden ser ut som det gör, det är för att vi inte har haft en representativ mångfaldig grupp som bygger och har liksom infört lagar som förstår hur det är att hamna utanför bostadsmarknaden.
Mm.
Det är sjukt hur svårt det är att få tag i en bostad.
Mm.
Och har inte vi ett tak över huvudet, hur ska vi kunna självförverkliga oss? Hur ska vi kunna hitta vad det är jag vill jobba med? Då lever man liksom i en resväska och har panik, ångest över det.
Mm.
Inte ens att få ett tak över huvudet kan vi lösa idag.
Du måste ju in i politiken.
Vet du vad, jag har funderat på det. Jag har funderat på det, men jag känner att så här, jag kommer bli så himla begränsad. Så jag får istället försöka upplysa inför nästa val.
Mm.
Försöka engagera människor. Och försöka, för att det som är så intressant är att det finns någon rapport, nu minns jag inte exakt vem som har tagit fram den, där det visar sig att unga vuxna anser att bostadsfrågan är deras fel.
Mm.
Och deras ansvar. Och
på vilket sätt då?
Nej, men för att man ser inte riktigt att det är så här samhällsansvaret och politiskt, utan man ser mycket så här, jag måste lösa det här själv.
Mm.
Och det finns en problematik i det, för att absolut, du behöver ju ta eget ansvar, förstå mig rätt här. Men sen handlar det också om att du ska få rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar. Om du har tagit in liksom student, du har läser på högskolan, ta din examen, då har du kanske CSN-lån. Och sen ska du ett ha en insats på 15% för en lägenhet. Och sen ska du också ha ett jobb, ett fast jobb.
Mm.
Vilka förutsättningar är det där för en ung vuxen att ta sig in?
Nej, och jag är ju ingen ung vuxen, eller jag är relativt ung, men jag kommer aldrig kunna köpa lägenhet. Alltså jag, eller det är någon gång kanske, men du vet, det är ju jättesvårt.
Det är jättesvårt.
För mig som ändå har pluggat och gjort val, men du vet, inte valde att bosätta mig i Stockholm, utan flyttade runt lite. Och sen kom hem och då bara, okej, men nu måste jag ha så här 400 000 för att... Mm. Vem har 400 000?
Det är jättemycket pengar. Och är du ensam och singel, jag är singel, så är det jättesvårt. Och det är det här, och du vet, det finns så mycket vittnesmål som visar på hur utbrett problemet är. Och det är därför jag vill så här, får vi in fler personer? Kan vi få människor som påverkar, som höjer rösten? Och sen inför valet nästa år, då kommer jag vara väldigt, väldigt kritisk. För att jag anser att vi inte har haft en tydlig strategi för våran bostadsmarknad i Sverige.
Mm.
Det finns ingen. Det finns ingen nationell strategi. För att annars hade det inte sett ut som det gör idag.
Mm.
Och jag tror inte att det finns något... Alltså så här, nu är jag väldigt hård, men... det ser ut som det gör idag. Och det är för att vi har misslyckats. Det vill jag påstå. För att jag blir så jävla arg.
Jag håller med.
Ja, tack.
Jag blir också jättefrustrerad. Mm. Men och jag tänker så där också, nu har vi inte så mycket tid kvar. Men du ringde ju mig om en problematik. Och det var kopplat till hyresrätter, va?
Ja.
Att man som ung kvinna blir utsatt för
sexuella trakasserier.
Ja, kan du inte berätta lite mer om det innan vi avrundar? För det blir liksom så här omöjligt att hitta bostad på något sätt.
Ja, men absolut. Och det var, som jag nämnde innan, så konsultar jag en del. Och bland annat årets byggkvinna har jag gjort tillsammans med byggföretagen. Och tillsammans med byggföretagen så har vi jobbat med några så här aktiviteter med Hyresgästföreningen Stockholm. Och de hade en pågående kampanj. Vi blev väldigt nyfikna. Och som heter Stoppa bostadskaoset.
Ja.
Och där har de samlat in alltså tusentals vittnesmål. Där kvinnor bland annat berättar om vad de har råkat ut för.
Mm.
Och då kan man läsa om så här, en tjej som blev erbjuden att om du har sex med mig så får du lägenheten. Mm. Någon annan som ligger och sover och då kommer hyresvärden in. Och någon annan som hade, när hon hade kommit hem så är det en hyresvärd som har beställt horor till lägenheten.
Ja, trevligt.
Och det är så här, jag kan bli så frustrerad och förbannad, men samtidigt försöker jag tänka på att så här, jag ska vara en röst som driver på den här förändringen. Mm. Och det, alltså min drivkraft ligger i att kunna bidra till ett bättre Sverige. Och där tror jag att byggbranschen har jättestort ansvar.
Ja, gud, ja.
Och att jämställdhet och mångfald är en väg in för att kunna driva den förändringen.
Mm.
Och det enda jag vill säga, det är så här, det här är en bransch som förändrar väldigt mycket. Men också så här, du som funderar på vad du vill göra med ditt liv. För det är också en fråga som väldigt många funderar över.
Ja, jag gör det varje dag. Nu har jag hittat vad jag ska göra med mitt liv.
Ja, men exakt. Du och jag, vi har ju ändå hittat någonting just nu som ger oss så mycket. Och då orkar man ge otroligt mycket. Och det enda tipset, med tanke på att vi börjar avrunda här, det är att så här, fundera på vad du tycker är kul.
Mm.
Fundera på vad du gör som får dig att må bra. Jag brukar säga att testa, gör en så här SWOT-analys, styrkor och möjligheter.
Mm.
Vad tycker du är roligt? För att det är oftast det som vi tycker är kul som blir områden som vi vill utvecklas inom.
Ja, då spelar inte pengar eller någonting sånt någon roll,
nej,
tycker
och,
jag.
Nej, och jag tycker att börja fundera på det. Vad tycker jag är roligt?
Ja, vi måste avsluta nu.
Ja, för
nu
jag kan prata hur länge som helst med dig.
Men är det något du känner vi har missat nu som du vill lyfta?
Nej, men jag tycker att vi har gått igenom det mesta. Och är det så att någon har frågor eller funderingar så kan man ju alltid höra av sig till mig på Byggsandra.
Ja, grymt. Då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Ja, men tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en bra vecka och sen så hörs vi på onsdag igen.